Hej, Mian Lodalen här och jag leder Karlavagnen där vi ikväll har pratat om den stora sorg ett husdjur kan lämna efter sig när det gått bort. Många hörde av sig och här har ni alla samtal. Våra älskade djur, när de till sist lämnar jordelivet så står vi ofta hjälplösa inför sorgen. Och ett husdjurs död följs ofta av en massa frågor. Får jag verkligen vara så här ledsen? Är det rimligt att sörja en katt eller en hund mer än en nära anhörig? Och hur hanterar omgivningen en sådan sorg? Och sen den eviga frågan som vi sörjande tampas med. Hur kommer jag vidare? Så kom den där dagen som jag bävat för. Vi satt tillsammans i en ring på vardagsrumsgolvet när veterinären gav sprutan som fick Södermalms största hjärta att stanna. Omgiven av dina älsklingspersoner somnade du stilla i min famn. I nästan 12 år fick jag ha dig. Dagen du kom minns jag kristallklart. Dimman som låg tät över staden. På hundstallet i Dublin hade du fått namnet Mist. Det var som ett tecken. Mist betyder ju dimma på engelska. Det var som om till och med Gud signalerade att du var på väg. Jag såg scenen framför mig hur Gud la sig på knä vid himlavalvet, sänkte sina armar genom molnen och släppte ner en silkeslen valp med rosa skinn runt nosen i min lägenhet på Södermalm. Här vill jag ändå betona att jag inte ens tror på Gud. Men med tiden börjar jag ändå hålla ett kort tacksägelsebön varje morgon. Fast blicken var inte riktad uppåt, utan nedåt, mot Bobby som jag hade döpt om henne till och som vid varje sådan stund satt vid mina fötter. Bönen började så här. Tack för att du väcker mig när jag har mardrömmar. Och som en levande väckarklocka också får upp mig om morgonen så att jag inte degar bort halva dagen. Tack för att du yogar med mig och tar upp halva mattan. Att du får ut mig på morgonpromenader och tar mig till skogen och vackra parker. Tack för att du lockar fram min humor, även en dag i dis. Tack för att du är så lyhörd och snäll mot människor, också mot de som inte ens tycker om hundar. Tack för att du skyddar mig, gör mig glad när jag är ledsen och lyssnar andäktigt trots att jag sjunger falskt som en kråka. Tack för att du är världens roligaste resesällskap, min bästa vän och för att du gör mig till en bättre person. Tack för din ovillkorliga kärlek och för att du tålmodigt sitter kvar intill mig när jag säger allt detta. Bobby var mitt livs stora lycka och nu mitt livs stora sorg. Om förlusten av ett djur och hur man går vidare, det ska vi prata om i kvällens Karlavagnen. För ett djurs död väcker ju inte bara sorg som liknar den vi upplever vid förluster av en människa, utan också andra frågor. Får jag verkligen vara så här ledsen och så här länge? Får man sjukskriva sig när en hund eller katt dör? Är det okej att spara askan för att ta den med sig när man själv kilar vidare? Jag vet att ni är tusentals där ute som vet precis vad jag pratar om. Och nu vill jag höra alla dina tankar om förlusten av en fyrbent familjemedlem. Nu har vi något samtal, tror jag, på gång. Gunilla, är du med mig?
Jajamän.
Hej, varmt välkommen till Karlavagnen.
Tack snälla.
Du, jag förstår att du har förlorat flera djur på ett väldigt dramatiskt sätt. Vad var det som hände?
Ja, det sista nu som hände, det var ju för 3,5 år sedan. En 15 januari, 2:30 på natten hände det. Mm-hmm. Det blev en svår, stor husbrand, villabrand. Det var någon explosion. Och kvällen före, eller eftermiddagen, och det var ju jättebra, för då var vi och tittade på, för vi hade förlorat den sista hunden och hade gått bort. Så vi skulle titta på 2 nya hundar.
Ja.
Och gjorde så. Och så kommer vi hem. Och min före detta som jag hyr hos då, han hade bestämt sig för en liten en sån där nakenklädd hund.
Nakenhund.
Ja. Och jag en nakenhund, helt naken hund. Mm. Först ville han ingen ha, men sen var han dökär och den skulle han ha. Mm. Och så satt vi på kvällen, eller satt och pratade och åt lite gott, och så säger han helt plötsligt, nej, så nu får jag tacka för mig. Ja, men du kan sitta en stund till och titta på tv. nej, nu går jag upp och jag är trött, vet. Och så går han fram till mig och klappar mig på kinden och säger godnatt. Och det var det sista. Sen hade jag, har jag aldrig haft någon kontakt sen. Och så han gick upp och la sig. Och jag flyttade över till min plats i stolen som han hade. Och satt och tittade på mina fåglar. Och satt och myste och tänkte på vovarna vi skulle köpa. Och jag var i en annan värld liksom. Och prata med papegojorna, för de har ett väldigt resonemang om de inte hade koll på mig. Och så gick det väl någon timme, en och en halv eller något, och helt plötsligt så small det. Och då stod hela sidan där jag satt, båda fönstren gav när jag satt helt i lågor. Och taket och allt gjort, det bara brann.
Och det här, var det en explosion? Gick det här väldigt snabbt?
Ja, det var blixtens hastighet. Om det har hänt någonting före, så det har funnits någon gas eller någonting, det är mycket möjligt. För jag hade, vi hade tänt ett ljus, men att det finns inga möjligheter. För det är sånt där gillesljus. Och det så. Så att det kunde ha någon gas ifrån det här. Så det kan bli gas och det stiger upp och hela tiden. Så om det kan vara något sånt, men gas fick jag i mig i alla fall. Och jag sprang ju, och helt, det var alldeles tyst i hela huset, helt tyst. Du kunde inte höra något. Du bara höra hur elden sprakar liksom och sådär. Och varmt så in i satan.
Och fåglarna, vad hände? Jag antar att du tog dig ut då i panik. Vad hände med fåglarna?
Jag sprang fram till fåglarna, eller fram till fåglarna. Jag ville ha med mig, eller på tak. Jag skulle ta i den lilla buren först och tog upp den, och då höll jag den bara och tittade, då var det framför mig, såg jag bara hur lågorna, alltså värmen, och det bara krusade ihop fåglarna ner, så de ramlade ner som små dunbollar.
Och vilken fruktansvärd upplevelse. Du måste ju varit totalt i chock.
Ja, det var inget vackert att se, det kan jag säga.
Nej, det förstår jag verkligen.
Och den andra buren, där låg de bara ner, och det... Mm.
Det går ju väldigt fort, vad jag förstår, med röken. Det är ju det man dör av.
Det är något fruktansvärt. Det går inte med ord att beskriva. Jag försökte med fåglarna, men det var ju en otrolig hetta som samtidigt. Och det var där som det gick bara inte, och det hade aldrig gått, för de var ju så förgiftade av gas och allting. Så det... Och så hade vi, eller jag hade en pussekatt som jag köpte strax före jul och hämtade. Och det var en liten bock, en svart liten bock, Oliver hette han. Och han ville inte vara i mig i mitt knä eller något, utan han bara var i min hyresvärds knä. När han var nere hos mig, då satt han nere hos honom bara, inte hos mig.
Nej.
Men han skulle ha maten hos mig, men han ville inte gå upp dit. Och när han gick upp till sig och sa godnatt, då gick Oliver in i mitt rum och la sig. I min säng och la sig, och där blir han kvar.
Så fruktansvärd historia, Gunilla. Jag känner verkligen med dig. Men jag måste ändå fråga, hur tog du och mannen kom helskinnade ut?
Nej, han omkom i branden. Så han blev kvar inne. Det, jag fick skulden för att jag hade gjort det. Så det var ju, jag var ju anklagad för mordbrand och mer.
Gunilla, jag vill bara krama dig. Eller jag gör det. Jag kramar dig på håll. Och tackar dig så himla mycket för att du ringde och delade den här dramatiska berättelsen. Tack snälla för att du ringde.
Tack så då.
Hej då.
Hej då.
I kväll pratar vi om våra fyrbenta älsklingar, vad de betyder och vad som händer när de inte längre är med oss. Den allra första gången jag fick äran att leda Karlavagnen så pratade vi om djurs känslor. Med mig i studion hade jag då min hund Bobby, men inte ikväll. För drygt 2 månader sedan lämnade hon mig i en sorg så intensiv att jag inte trodde den var möjlig. Hon var min livskamrat. Hon var med mig överallt, inte bara här i Karlavagnens studio utan också på alla mina turnéer runt om i Sverige. Ibland satt hon i publiken när jag framträdde på bibliotek och festivaler, men ännu oftare var hon med mig på scen. Inför fullsatt salong på Stora Teatern i Göteborg snarkade hon sig igenom en hel föreställning mitt på scenen. Allt blev roligare när hon var med. Jag vet att ni är många där ute som känner igen er. Djuren tassar in i våra hjärtan och blir en del av vår familj. Ibland den viktigaste relationen vi har. För en katt eller en hund har många av oss känslor som på många sätt påminner om det starka bandet till våra barn. Vi vårdar, vägleder, matar och håller dem nära, både billigt och bokstavligen. Men vi har dem bara till låns och så långt är ju relationen till barn nästan identisk. Det finns dock en avgörande skillnad. Medan barn växer och en dag lämnar boet så blir hunden kvar med samma behov av omsorg och kärlek som när den var valp. Och sen den största skillnaden av alla. Hunden kommer antagligen dö före dig. Att mista ett djur kan vara minst lika traumatiskt som att förlora en människovän. Men är sorgen lika accepterad? Djuren efter döden, det ska vi prata om ikväll. Ta sorgen för vad den är, en smärtsam ingrediens för de människor som har modet att älska. En mening som gick rakt in i mig och som är skriven av Micke Gustafsson som är humanpsykolog och som har specialiserat sig på relationer mellan hund och människa. Välkommen till Karlavagnen!
Tack så mycket!
Vad fint att du vill vara med!
Ja, jag är glad att ni frågar mig. Ja. Då får jag ju berätta lite.
Ja, men precis. Du, jag ska börja på en gång och fråga dig. Är det någon skillnad mellan sorgen efter en människa och ett djur?
Nej, egentligen inte. Det handlar mer om hur relationen har varit, mer än om vem den har varit till, kan man säga.
Mm.
Så att, ja, en stark relation till ett djur så blir sorgen stark. Mm. En stark relation till en människa så blir också sorgen stark.
Mm. Jag tycker himla fin den där meningen. Den gick verkligen rakt in. Men jag tror ändå, jag kan ha fördomar, men att får man sörja en kanin? En katt?
Nej, eller ja, eller kanske. Eller ja, det är ju så att vi får tid, det har ändrats med tiden. För ett antal år sedan så var det nästan lite tabu och lite suspekt.
Mm.
Idag har väl inställningen ändrats något. Vi får lov att sörja, kanske inte hur länge som helst och inte hur djupt som helst. Och kanske faktiskt heller inte riktigt vem som helst. Det är lite så att en hund får vi sörja, en katt får vi nog också kanske sörja, en kanin, ja, alltså det finns värderingar kring detta som handlar mycket om okunskap, att man inte själv kanske har haft en så stark bindning till ett djur.
Nej.
Och då är det svårt att förstå att sorgen också kan bli svår.
Alltså, jag hade ju ingen aning om att det fanns psykologer som inriktade på just sorgen efter djur. Men hur det ser det här... Vad sa du?
Det finns det nog inte heller, höll jag på att säga. Inte många. Vi är inte många i alla fall.
Nej, men i ena stycken... Jag satt ju och gjorde lite research. Men du, hur ser behovet ut då? Om du skulle säga, är det här ett stort behov? Att få prata med någon professionell när man har förlorat ett djur?
Ja, jag tror att det är ett stort behov, ja. Det är jag ganska säker på.
Mm.
Och sen kanske inte alla väljer att prata med någon professionell, men behovet av att prata med någon är väldigt stort.
Mm.
Det löser man på olika sätt, skulle jag vilja säga.
Mm.
Ibland löser man inte alls för man har ingen att prata med kanske.
Nej, men precis. Och nu var du ju inne på det lite själv där, men vad skulle du säga att den alltså, gängse synen på förlusten av ett hus, hur ser den ut nu?
Ja, jag tror att man har lite större acceptans för det idag. För att husdjur, framförallt kanske hunden egentligen, har ju fått allt större spelrum. Liksom. Det är mer accepterat idag. Hunden är liksom populär och det är intressant med hund och många har hund.
Mm.
Så på det viset så är det mer accepterat att man knyter an till ett hund. Men att däremot sörja en hund eller en katt eller vad vi nu pratar om, det steget dit är lite längre. Vi har inte kommit dit riktigt ännu att vi har full förståelse för den sorgen faktiskt.
Nej. Kan du se någon skillnad, alltså att inställningen har ändrat sig hos allmänheten ändå sen, ja men, säg, de senaste 10-20 åren?
Ja, det tycker jag nog. Det tycker jag.
På vilket sätt märker du det?
Ja, att man kanske... Jag tror kanske framförallt att många djurägare idag lite mer vågar stå för sin sorg.
Mm.
Det tror jag är den största skillnaden. För när jag pratade med människor för många år sedan så skämdes många. De tyckte det var jobbigt och de bar sorgen tyst och de kunde liksom inte riktigt med att prata om det. Idag är många mycket mer öppna med det och det finns många som berättar på sin arbetsplats till exempel att man har förlorat en hund eller katt och det är jobbigt. Där har det ändrats.
Ja, men det är fint. Vi har fått in en lyssnafråga. Är du med fortfarande, Micke Gustafsson, legitimerad humanpsykolog?
Jag är kvar här.
Ja, underbart. Mm. Nu ska jag läsa upp det här mejlet vi har fått då.
Mm.
Det är ett mejl från Alba i Vännäs som skriver så här: Hej Karlavagnen. Vi har en gammal älskad labrador som heter Doris och en son som är 5 år, Danny. Och de båda älskar varandra. Men Doris är 9 år och är på sluttampen av sitt liv. Hur kan man prata med ett barn om när ett djur som de älskar och som alltid har funnits där går bort? Tacksam för tips när den dagen stundar. Alba. Ja, hur pratar man med sina barn om det här med djurens död? Ja, eller kommande död?
Ja, det där finns ju väldigt många olika teorier och tankar kring detta. Och det har också växlat under årens lopp. För inte så länge sedan, inte så många år sedan, så talade man överhuvudtaget inte om det här, utan man försökte nästan bara att luras lite och säga att nu var hunden eller katten borta på kollo. Man hittade på saker för att skona barnen.
Mm.
Idag har vi ett ganska annorlunda förhållningssätt. Idag är vi så noga med att vi ska vara ärliga och uppriktiga. Att ibland tar vi i lite för mycket och informerar kanske mer än vad barnen är mogna för. För det här handlar ju väldigt mycket om deras ålder och mognad.
Mm.
Och då tänker jag så här att dels så ska man nog kanske gå mycket efter vad man själv känner, för man känner sitt barn.
Mm.
Och också kanske lite grann, man kan prata om man själv har någon slags teori kring, tror man på reinkarnation till exempel?
Mm.
Eller har man någon annan tanke kring vad som händer efter döden? Då kan man prata lite allmänt om detta.
Mm.
Om man då vill förbereda. Liksom, så kan man prata om, du vet, när kroppen blir gammal och orkar inte kroppen mer och så vidare. Mm. Man kanske sketnar lite. Alltså personligen, och de erfarenheter jag har gjort är att jag tror att man ska vara försiktig med att överinformera. Och liksom ta det lite i barnets egen takt. Och det är också så att barn är ju oftast väldigt intensiva i sin sorg. När det väl händer så blir det väldigt, väldigt ledsamt.
Mm.
Och här är barn väldigt olika. En del alla barn tror jag nästan vill, de tycker om att begrava. Det är grodor och maskar och allt vad det nu är. Men när det kommer till det egna djuret så är barn väldigt olika. Mm. En del vill verkligen mycket det här med begrava och göra kista och blommor och ägna sig åt det. Sen finns det barn som inte alls, de vill inte.
Nej.
De vill inte nästan ens prata om det. Så där är det, tycker jag, viktigt att man känner in hur är vårt barn.
Ja, men precis. Och kanske ställa frågor istället för att bara berätta.
Ja. Eller? Ja, det är ställa frågor och ibland också vara lite tillbakalutad. Mm. Det är också så här att om vi har en nära relation till hunden eller katten eller vilket djur det är, så kommer vi att vara ledsna. Och det kan vi säga. Jag är ledsen för att nu finns inte våran vän här hos oss längre. Och jag saknar honom eller henne.
Ja, men precis.
Och då kan barnet nappa på det. Eller så säger liksom, och så går de undan. Alltså, då ser man, vill han eller hon prata om detta? Nej, det verkar inte så. Men då släpper det. Så man behöver inte alltid heller fråga. Man kan själv följa sin egen känsla.
Ja, just det. Du, på tal om att lyssna då på barnet. Jag tänker också för vuxna. Hur viktigt är det att man får sina känslor bekräftade? Det vill säga att man liksom möts av förståelse från omgivningen när man är i sorg.
Det är väldigt, väldigt viktigt. Det är så pass viktigt så att ibland så kan ju sorgen förlängas bara för att man har ett sånt behov av att få någon slags bekräftelse så man hänger fast vid sorgen och allt det här jobbiga för att någon ska säga till sist att jag förstår att det här är jättejobbigt för dig. Och vi förstår, eller vi känner med dig. Och då kan man lite lätta på det. Då behöver man inte hänga kvar i det. Så det är väldigt viktigt. Bekräftelse är ju alltid viktigt.
Mm, ja.
Du, och inte mer till sorgen.
Jag har en sista fråga här. Alltså, vad vill du skicka med till de lyssnare som just nu sörjer sin älskade katt eller marsvin, häst eller hund?
Det är svårt. Jag skulle vilja säga att det är viktigt att man också ser att sorgen är ett kärleksarbete och att man ser sorgen lite som ett kvitto på. Alltså, sörjer vi så gör vi det därför att vi har haft en väldigt fin relation.
Mm.
Sörjer vi inte, då har kanske inte relationen varit så djup. Men att det är viktigt att få lov att sörja och att man ska följa sina känslor. Att man någonstans ska känna att det här är inte onormalt, det är inget fel på mig. Det här är bra, det här är sunt, det är riktigt. Och att man också sörjer på det sättet som man känner är viktigt. Och att man vill, jag menar en del vill städa undan allt, bort med allt som påminner. En del vill liksom inte ens dammsuga dammtussarna för att de vill ha kvar minnet. Mm. Och det är viktigt. Man just följer det som man känner är bra för mig. Jag vill göra det och då gör man det.
Mm. Ja, men det blir jättefina slutord från dig, Micke Gustafsson, som har skrivit boken också, Att förlora en hund. Tack snälla för att du var med och hjälpte oss här i Karlavagnen ikväll.
Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack.
Hej då.
Hej, hej.
Leif Uppvinge, svårt ord. Du hade en katt som fick sin älsklingsrätt.
Jajamensan.
Var det som en sista måltid?
Det var sista måltiden.
Vad var det som hände? Skulle han
en sommar, just förra sommaren för ett år sedan. Jag köper inte cyklingklubben längre för vi brukar inte fira. Men det var gott, han och jag. Mm. Han var ju min bättre hälft, vet du. 14 år.
Mm.
Och jag köpte en hel kyckling ibland då också. Färdiggrillad. Så tog jag en vinge på honom. Nej, det var jag inte sugen. Då kom katten blommande. Så tar du den. Och så gav jag han hela kycklingen och la den på bordet. Och han smög på den och hoppade upp och ner och åt från den. Och sen på morgonen när jag kom upp där han ätit halva kycklingen, precis som man tillrättar en potta, det är ett dyr. Så jag vände på kycklingen så åt han upp resten också.
Mm-hmm.
Och sen gick han ut och försvann.
Kom han aldrig tillbaka?
Nej. Jag kan inte ha någon katt efter han är 14 år, hade jag.
Och när var detta?
Jag har haft genom åren. Och det märkliga var med den lilla katten.
Mm.
Han hade en bror också.
Mm-hmm.
Jag bodde 6 år i Nässjö innan jag flyttade ut till varandra här. De var alltid ute tillsammans. De följde med mig när jag cyklade iväg till kompisar. Jag fick hasa dem att de inte skulle följa med mig. Men de hängde med ändå. Flög genom villorna som de kom med mig. Och jag var uppe och stod 1,5-2 timmar och drack kaffe och kom tillbaka. Då var de utanför och väntade på mig.
Alltså, hur underbart.
Och när jag gick till stan, då hängde de med mig då också. I Nässjö. Då fick jag hasa på dem som inte hängde med in i centrum. Och de sprang inte på gatan jämte mig, utan de gick in i villorna och sprang på och hoppade över staketerna där för att inte synas för mig då, va?
Ja,
men en dag så kom bara plumpen tillbaka.
Kom inte tillbaka?
Plumpen kom inte tillbaka.
Nej, plumpen eller plutten, vad hette han?
Plumpen var borta.
Plumpen
kom tillbaka.
Hur har det varit för dig efter, när var detta förresten?
Det var 6 år sedan.
Ja. Hur har det varit de här 6 år sedan?
Han kom tillbaka plumpen efter någon vecka med koppel runt halsen. Och då sprang de iväg i buskarna och så kom han inte tillbaka, utan plutten stannade kvar hos mig bara. Och då flyttade jag till Frösäker. Jag hade han i 8 år här. Och han svek inte mig, för jag visste inte att katter kan damma på och sova. Men det gör han visst.
Får jag fråga, vi pratade ju med Micke Gustafsson som är psykolog och har skrivit en bok om att förlora en hund. Och vi pratar om sorgen och att den inte alltid riktigt accepterar. Kunde du visa din sorg efter?
Nej, jag har ingen sorg än, för jag fattar att han är borta.
Okay.
Jag ser en katt och är det han jag ser och ser någonting svart på soffan eller golvet eller någonting, då är det han som dyker upp. Så det har inte släppt att det är 14 år riktigt än, när jag var 66 år. Och det har inte gått över än.
Kan du äta kyckling eller är det...
Jag har köpt kycklingfilé och ätit 2 kycklingfilé på ett halvår. Det går inte att äta kycklingar. Jag fick ju bara 3 kycklingklubbar och så gick han iväg och åt upp den, så plockade upp benet. Och han låg alltid hos mig och ville alltid ha kontakt. Och förr i tiden innan fästingmedicinerna kom, då kom han alltid in och gick och las hos mig och lät mig stanna igenom kroppen på han. För han visste att jag letade efter fästingar. Om jag hade gjort det, då drog han iväg. Han kunde gå igenom halvstängda dörrar också, för att han alltid halvstängda så att det blir kallt i huset då, va. Då kunde han peta upp dörren försiktigt och komma in till mig. Antingen att han var öppen lite grann eller också gick och stängde, och så var vi tillsammans.
Leif, Leif, så himla fina bilder jag får upp i mitt huvud nu. Tack.
Ja, det är en jättegod katt bara.
Ja, tack snälla för att du ringde.
Han var aldrig arg. Han satte knappt klorna i mig när de lekte, vet du.
Nej. Leif,
jag släppte ut han utanför förstun en vinter, det var mörkt ute. Då hörde jag att jäklar det utanför, direkt utanför när han gick ut. Då hade han lyckt ihop med en annan katt. Och jag gick ut i mörkret i strumplatsen och gifta i mörkret och hörde dem. För jag tänkte måste säga på honom alls och döda om varandra.
Leif,
han kom hela söndriga öron och allting ibland.
Leif, hör du mig?
Ja.
Hör du mig, Leif? Du, det är jättemånga som ringer. Jag måste tacka dig här för att du ringde och ha en fin kväll.
Jajamensan.
Tack ska du ha. Hej då.
Hej.
Och nu har jag fått besök i studion av Hugo som är våran dialogredaktör.
Ja.
Du har fått in väldigt mycket, eller?
Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det här är ett ämne som engagerar, inte minst på Facebook. Kan man gå in. Det är väldigt många som delar med sig av sina berättelser om när de tvingats säga hej då eller farväl till sina djur. Och det är väldigt många som lägger upp bilder också på sina hundar och katter. Och många som delar med sig av sina historier. Bland annat Andreas skriver så här: jag hade en hund som låg under täcket hos mig på natten. Det är väl 3 eller 4 år sedan hon avlivades. Det händer fortfarande att jag ligger och väntar på att hon ska komma och hoppa upp i sängen. Trots att jag egentligen vet att det aldrig kommer hända igen.
Ja, det är sorgligt. Ja.
Ja, den här just när det har varit, man har haft med sig någon så länge och sen plötsligt så försvinner den vännen. Det är väldigt påtagligt.
Har du någon med där som du fått med dig?
Ulla skriver så här: jag har haft hundar sedan 1962. Mina 5 första hundar är fysiskt begravda. Min 6:es aska har jag i en urna. Min 7:e kommer den dagen att vara i samma urna, för de var bröder. Min 8:e kommer också att vara i en urna. Och blir det ytterligare än och mer, så blir det aska i urna i fortsättningen. Den dagen som jag inte lever ska hundarnas aska och askan efter mig spridas på den plats där de 5 första finns. Mina hundar är det som berikar mitt liv. Sorgen när de inte lever längre är bottenlös. Men alla mina hundar finns med mig. Och jag kan känna varje hunds egenskap och jag är tacksam att jag fick lära mig att älska och värdesätta dem för det de är, ett liv.
Vad fint att du tog den, för då får jag chansen att säga också att Sveriges begravningsbyrås förbund har precis nyligen ändrat sina rekommendationer och ger nu grönt ljus till att ta med husdjurs aska ner i graven. Så att det var en fin historia vi fick där. Har du någon ytterligare?
Ja, en sista här har jag. Camilla skriver: vår katt Tussan blev 17 år. Sista åren bodde han hos sonen. Och när han sen blev sjuk var det tyvärr dags. Och när det tyvärr var dags tog vi hem en veterinär. Det var så fint att göra det här hemma. Förra året fick min son ta bort sin älskade hund. Men så lugnt och fint även då när hon fick somna in i hans knä hemma i soffan omgiven av tända ljus. Det är verkligen värt de extra tusenlapparna att slippa stressa djuren till veterinärklinik. Mjuka tassar gör stora avtryck i hjärtat. Så avslutar Camilla. Mm.
Hugo är kvar här hos mig i studion och det bara väller in berättelse. Har du en till?
Ja, jag kan läsa till ett litet inlägg här som, också från Facebook som Patricia har skrivit. Hon skriver, förlorade min älskade Scooby 12/3/2026. Han lämnade ett stort hålrum och ett djupt mörker efter sig. En hund som var med mig på allt från gymnasietiden till student, giftermål och min fars bortgång. Scooby hämtade jag som omplacering med noll information om hans förflutna eller vem han var eller kom ifrån. Hans bortgång tog hårt, men han sände även en gåva. En liten tikvalp korsade min väg och när jag registrerade henne på Jordbruksverket såg jag att det var samma veterinär som gjort valpbesiktningen på dem. Efter kontakt med uppfödare visade sig att de är halvsyskon. Jag är helt hundra på att han sände mig en ny bästa vän och avslutade sin bok genom att besvara frågan om vem han var och var han kom ifrån.
Mm, vad fint. Lukas, du har haft... Hej Lukas.
Hallå.
Hej, välkommen till Kollavagnen.
Tack så mycket.
Du har haft två hundar och fått ta bort en. Vad hände?
Ja, det stämmer. Vi hade två hundar fram till början utav januari. Då insjuknade våran ena Fralla, då en fransk bulldog, i vad som visade sig vara ett diskbråck. Han fick problem att gå och göra sina behov, så vi fick åka in akut med han. Vi genomförde operationen, väldigt snabba beslut, men tyvärr så misslyckades operationen och han återhämtade sig inte.
Jag beklagar. Då,
ja, det var smärtsamt och hårt. Ja, han återhämtade sig helt enkelt inte och han blev förlamad från halva ryggen och hela bakpartiet. Så efter en vecka fick vi ju träffa han efter operation.
Ja, det tog ju så lång tid innan ni fick komma dit.
Det gjorde det. Så när de kom in med han efter operation första gången när vi fick träffa han, så bar de upp bakpartiet på han med en, vad ska man säga, som en gördel eller så. Så han släpade hela partiet. Så allting från mitten av ryggen och framåt, det var ju som vanligt. Men
det skär ju verkligen i hjärtat när man hör det här. Djuren är ju också så hjälplösa. Och vi gör ju allt vi kan förstås. Ni fick ta bort honom då. Men en hund har du kvar, eller ni?
Ja, vi har en hund kvar. Och han har ju varit med under hela det här händelseförloppet, vår lilla Benny då. Han fick vara med och träffa han första gången efter operation. Han fick vara med när vi tog bort han. Så att han förstod vad som hade hänt. Han var inne i det här rummet tillsammans med oss och tog avsked han också.
Hur gick det?
Det gick bra. Hundar är kloka djur. Väldigt kloka. Och han förstod precis vad det var som hade hänt. Han kastade sig upp på våran axel och började grina. Det kom tårar ifrån han också. Han sörjde helt enkelt. Han blev jätteledsen. Sen när vi kom hem så... Han gick in i en djup depression i ungefär 4 månader.
Hur yttrade sig det?
han gick, antingen så låg han på sin filt i köket, eller så gick han till matskålen, han tog ett par kulor och så gick han in till sängen och la sig. Han tappade livsglädjen lite grann så där. Han tyckte livet var piss och det var skittråkigt. Han har alltid varit väldigt social. Han har gärna lagt sig i våra knän, tittat på tv. Han är precis tokig i tv och älskar att titta på djur och så här. Men han gick ner i en depression i 4 månader och därefter sen så ställde vi upp våran husvagn och bägge våra hundar har älskat det livet därför att då har de sin frihet att gå både in och ut, de har sitt. Och där började väl han att kunna bearbeta detta tror jag, för då fick han träffa människor, han fick träffa andra hundar, ja. Han såg lite glädje till varon.
Lukas, jag tänker att det där är lite grann som med oss människor. Vi behöver distraktion.
Ja.
Det är svårt att vara i sorgen konstant. Det kan man ju inte vara.
Nej, så är det ju. Ja, vi, lika väl som vi då, både jag och min sambo, vi har ju sörjt på vårat vis och tittat tillbaka, vad hade vi med han? Ja, men vi får glädjas åt det. Likaväl som vi pratat med kompisar, gjorde vi någonting bra? Jo, men det gjorde vi. Vi kunde inte gjort på annat vis. Nu så, ja, vi fattade ett beslut ganska så snabbt efter hans bortgång att vi måste... Vi måste försöka ta en valp till.
Och hur har det blivit då? Har du kommit in någon ny?
I mitten av augusti så får Benny en liten kompis igen.
Jag skulle precis fråga hur mår Benny idag? Men det låter ju som att Benny kommer vara på benen ganska snart.
Han träffade sin nya kompis i helgen och det kommer bli jättebra.
Jag hör att det klingar i din röst nu, Lukas. Jag önskar er all lycka till både med den nya lilla valpen och krama Benny från mig. Och tack för att du ringdes.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Hej då.
Hej då.
Jag tror att jag har Amelia med mig nu.
Ja, yeah, hallå.
Hej, välkommen till Karlavagnen.
Tack.
Jag vet, du har förlorat flera djur. Hur reagerade omgivningen?
Jag kommer ihåg när det var mitt i natten så fick jag besked från veterinären vad det var för fel på min katt. Så då fick jag åka in mitt i natten och säga hej då liksom, till katten och ta bort henne. Och då ringde jag min kompis och hon började faktiskt gråta i telefonen när jag berättade. Så hon och jag har haft väldigt många samtal och hon har liksom känt lika mycket kärlek för min katt nästan som jag. Och vi är väldigt så här, tar hand om varandras katter och så. Sen,
hur viktigt har det varit för dig skulle du säga att få dela sorgen med någon som också kände din katt så väl?
Alltså jätteviktigt egentligen. Jag tror, jag har inte tänkt på det förrän kanske nu egentligen, att hur det skulle vara om jag inte hade haft henne. Alltså, för att jag tror att där är många i min omgivning som kanske är lite trötta på att jag pratar om katten. Det var 1,5 år sedan. Men jag tänker fortfarande jättemycket på henne. För hon blev bara 2 år gammal. Så det har nog varit ganska viktigt för mig att få känna bekräftelse liksom på att det var faktiskt alltså en traumatisk händelse på ett
sätt. Såklart. Det kan ju vara helt avgörande den där enda trogna vännen som finns där. Jag blir väldigt glad när jag hör det. Men hur skulle du säga att övriga omgivningen har... Du sa att de har varit lite trötta på, eller var, hur uttryckte du det?
Alltså, inte alla, men man märker ju av lite liksom att ska du typ detta nu igen liksom, eller och sen hade jag en vän också då som sa liksom det är bara en katt. Alltså, och det, ja, det är ju inte alla som förstår liksom vilken stor inverkan de har på ens liv. Liksom.
Nej, man kanske måste ha varit nära ett djur för att förstå det. Men jag som intervjuade, jag vet inte om du hörde intervjun här med Micke Gustafsson som har skrivit den här boken Att förlora en hund. Men det är ju applicerbart även på en katt. Men hon pratar ju om det där att det är så viktigt att omgivningen att de visar förståelse. Och sen, ja, jag får ju lust att slå näven i studiebordet här när jag hör det. Det var bara en katt. Så ska vi enas om det att vi säger inte så mer?
Nej, exakt.
Du, har du någon mer? Har du något djur nu?
Ja, jag har två katter. Jag fick skaffa en efter typ ett halvår. För att jag hade en katt kvar som var väldigt ledsen. Men jag kände mig inte riktigt redo. Men så tänkte jag att jag får bara ta en chans. Liksom. Jag är fortfarande rädd att något ska hända liksom igen. Men man kan ju inte... Alltså... Ja, man måste ta risker.
Precis. Micke Gustafsson som jag pratade om, den här humanpsykologen. Hon sa så här. Ta sorgen för vad den är. En smärtsam ingrediens för de människor som har modet att älska.
Ja.
Och det har ju du. Du tänk att vi gör det här. Vi känner avgrundssorg och sen går vi ändå in i det igen. Därför att vi får så otroligt mycket tillbaka. Visst är det så?
Ja, jag hade en hund som gick bort också i höstas. Familjehunden som blev nästan 13. Och där kändes det på ett annat sätt att han var... har varit rädd hela tiden för sorgen när han går bort. Men där var det faktiskt lättare just för att jag fick känna att han har fått hela sitt liv. Liksom.
Ett långt hundliv. Ja, Amelia, alltså så glad att du ringde och delade med dig av det här. Och så... hoppas jag att det ska bli fint med dina nya katter.
Yeah.
Kanske en ny
tack
hund också.
Kanske i framtiden.
Ja, men precis. Du, tack för att du ringde till Karlavagnen.
Tack snälla.
Hej då.
Hej då.
Nu tror jag att vi har ett samtal på väg in. Kristina Genköping. Hej.
Ja, hej.
Välkommen till Karlavagnen.
Tack så mycket.
Du har ju haft många djur, hund och katt och kaniner och hamstrar.
Och vandrande pinnar.
Vandrande pinnar också.
Och häst.
Och häst.
Allt möjligt.
Producenten hade inte med alla djur, det är som en hel, ett helt zoo. Ja, men du, vad efter deras död, vad har hänt då?
Vad ska vi säga, senaste som hade tre katter, Sota, Pil och Skrutt. Sota, hon var 15 år och för 4 år sedan. Och hon var en tabby och hon var helt okej. Och så var hon jättedålig. Och då så kände jag att... jag vill inte hålla på med veterinär och sånt där. Hon tappade allting. Ja, så att då fick veterinären komma hem så att de fick somna in hemma.
Ja, det är ju väldigt många som väljer att göra på det sättet nu. Det kan ju vara lite tryggare ibland kanske. Men du hör ett tassande ljud. Efter.
Men...
Berätta, vad är det? Spökar de hos dig eller vad gör de?
Ja, men Jag säger, jag kallar henne för gula Oga. Hon har svart tabby.
Vad kallar du henne?
Gula Oga. Jag vet inte om det är jämska.
Mm.
Hon hade gula ögon. Alltså, kom och gick. Så det var... Jag fick och gick. Och ibland kan jag se henne.
Jaha.
Mm.
Ja, men... Är det så att man kan se ögonvrån för att liksom, de ligger kvar? Du vet, här är matskålen och här brukar hon äta. Och så får man en förnimmelse. Eller ser du henne på riktigt? Alltså, ser du henne?
Nej, men det är, när jag sitter i vardagsrummet och så kommer hon, går i hallen.
Mm.
Där hon brukar gå.
Mm.
Ja, men det var... Hej, Sotis. Och så, ja, men det är inte bara hon, utan det är också Pida, hennes syster. Hon brukar sitta på halvbordet. Och det knakar ibland.
Mm. Men är det så att du hör ljudet eller ser du dem faktiskt?
Jag ser någon liten skugga ibland.
Mm, mm. Det här tror jag en hel del känner igen sig i faktiskt.
Ja, mm. och så den sista katten, Skrutt.
Mm.
För att in mot vardagsrummet, då är det att... knirkar i golvet.
Mm.
Och så säger jag, jaha, nu kommer Skrutt.
Mm.
För det hördes.
Jag känner igen det och jag tror många där ute känner igen just det. Kristina, tack snälla för att du ville vara med i Karlavagnen ikväll.
Ja, tack så mycket. Och jag hoppas alla att alla djuren finns där.
Ja, ja. De finns det är lite där. Fint ändå.
Ja,
mm.
Så, och jag brukar säga godnatt till dem varenda natt.
Ja, vad fint. Det gör jag med min hund också. Godnatt, Bobby, säger jag. Du, Kristina, tack för att du ringde till Karlavagnen. Mm. Hej då.
Och tack själv. Och
tack. Hej. Nu har fått besök igen. Det är så mysigt när du kommer in här, Hugo.
Ja.
Vad händer där i trådarna på Instagram och Facebook?
Ja, på vår Facebook-sida är det oerhört mycket aktivitet. Det är många som lägger upp bilder på sina saknade vänner.
Mm.
Bland annat så lägger Lotta upp en bild på sin höna Tyra. Hon skriver så här: förlorade min älskade soulmate och vår finaste Tyra i oktober förra året. Jag kämpade i 3 år med att hitta veterinärer som hade kompetens och åkte åtskilliga mil för hennes vård. Bekostade operation och gav medicin var 6:e timme i flera år. Hon var så himla livsglad och positiv trots att hon hade dragit en nitlott vad gällde hälsan. Saknade henne varenda dag. Kan man gå in och se en bild på Tyra?
Vilken otrolig historia. Och det säger ju så mycket om vad djuren gör. Det är ju inte bara hundar och katter och hästar. Mm. De här stora djuren som också kanske har lite större värde, eller man ska säga, i många ögon. Nej. Fantastisk historia med en höna. Har du någon mer?
Ja, det finns flera bilder här. Bland annat så lägger Harriet upp en bild på Dalle. Som från... när Dalle precis har avlivats. Väldigt vacker, fridfull bild. Omsvept av en flisfilt och rosor. Mm. Kan man gå in och titta på.
Mm. Är det mycket bilder?
Ja, det är väldigt mycket bilder. Det är väldigt mycket, många som både skriver och lägger upp bilder. Vi har också Jeanette som berättar om sin hund. Hon skriver så här: det är så fruktansvärt när husdjuren går bort. Vi fick ta bort en hund i förra veckan och det gick på bara några dagar. Min första hund som hette Elvira var en blandras med mycket vilja. Hon åt batterier, kycklingben och strax innan jag var tvungen att ta bort henne så åt hon en brännmanet. Om jag tappar något på golvet så är jag snabb till att ta upp det, eftersom det sitter i hjärnan då hon alltid var snabb att ta det.
Det är nästan lite svårt att ta in en hund som äter batterier och brännmaneter.
Ja.
Det låter som en bok om Bodil, tror jag den hette, av våran älskade barnboksförfattare Barbro Lindgren, som har skrivit om Rosa, tre böcker, fantastiska. Men hon åt upp en gädda ute på, inte gädda, nej, vad är det utanför Kungsholmen, Kungsholmstrand.
Ja.
Där var det is, abborre naturligtvis.
Abborre, ja.
Abborre svepte hon i sig. Så att man får hålla koll på dem, älsklingarna. Ja. Nu tror jag att jag har Ulrika med mig. Ulrika, är du med?
Ja, jag är här.
Hej, välkommen till Karlavagnen i P4.
Hej.
Hej. Din hund blev dement och så fick du ta bort henne, var det så?
Ja.
När var detta? Jo.
3-4 år sedan.
Mm.
Ja, nej, men det var tungt.
Kom det hastigt, förstår jag att det inte gjorde, eftersom hon var dement, men det här otroligt svåra beslutet som vi djurägare skriver under på när vi skaffar dem, så att säga, att den dagen kan komma.
Nej, men det var ju så att hon var ju egentligen helt fysiskt frisk.
Jaha.
Så, ja, så det var ju mer bara att hon var helt borta.
Fick du fatta det beslutet då?
Ja, så det var ju tungt.
Så, hur resonerade du med dig själv? Eller resonerade du med en veterinär kanske?
Nej, de tittade på mig som jag var... Ja. Så det var ju mitt beslut bara.
Mm. Hur gammal var hon?
Ja, 12.
Mm, mm.
Men det var ju en jakthund, så hon hade ju sprungit genom och gått. Kan inte du stänga av radion, Ulf? Nej. Ursäkta. Jag hör dig i eko.
Ja, man, det är jättejobbigt. Men du... Ja,
jag hör mig själv när jag pratade.
Man blir galen. Nu, Ulf, stäng av nu.
Ursäkta. Stäng av radion.
Nu har jag sagt till också.
Ja.
Men du, vi ska inte flamsa bort det här, utan det är ju allvarliga saker.
Nej, det är allvarliga saker. Ja. Nej, men det är svårt. Hundar kan också bli dementa.
Ja,
det är
jättekonstigt.
Men hon kunde ju inte, hon visste ju inte om hon var inne eller ute, eller om hon bajsade in eller ute eller... Så.
Det är ju en sorg i sig att det blir så. Men var det du och Ulf då? Jag förstår att Ulf är i bakgrunden. Var det ni som fattade beslutet tillsammans?
Ja, det gjorde vi. Mm. Men det var väl nog jag som gjorde det.
Mm. Det var din hund, så att säga, från början.
Ja. Men sen så är det ju alltid så där att man, som jag skulle vilja säga, att man tar ett beslut lite för sent ibland.
Mm. Det där är ju jättesvårt.
Att man går för länge.
Mm. Kände du att du gjorde det?
Ja.
Mm.
Det kan ju vara lite svårt, tycker jag.
Mm, såklart. Hur var det varit, och när var detta då?
Ja, det är ju 3 år sedan.
3 år sedan, det sa du. Men hur har det varit efter det sen? Hur har du hanterat sorgen?
Nej, jag har ju henne i en urna i... garderoben, håller jag på att säga.
Du har kvar henne hemma.
Jag kan inte lämna henne.
Nej. En del säger ju att de vill ha med sig askan från sitt djur i kistan. Tänker du så?
Ja, faktiskt.
Mm,
de kommer vara med mig hela livet.
Mm.
Mm.
Ja, så där gör de med oss, tassar in i våra hjärtan.
Ja, och sen... det gör de, men det är svårt när de blir dementa.
Ja. Ja, du fattade säkert rätt beslut, även om det inte skedde exakt när du egentligen hade velat.
Nej, men man får inte vänta mot dig själv. För länge. Man får inte vänta för länge.
Men man får heller inte vara för hård mot sig själv. Så man får klappa om sig och tänka att man ändå försöker göra det bästa man kan för sitt djur, eller hur?
Ja, det får man ju göra. Mm. Ja, absolut.
Tusen tack Ulrika för att du ringde.
Ja, tack.
Ha det bra. Ja, tack.
Tack.
Hej, hej.
Hej.
Jag som just förlorat min hund Bobby har satt ett stort värde på att höra alla era berättelser ikväll. Rysningar har jag fått. Och är det något jag har lärt mig om sorg så är det ju att den är bra att dela med andra. Saknaden går inte över, men sorgen blir lite lättare att bära tycker jag. Och den kanske viktigaste insikten av alla. Sorg gör ju ingen skillnad mellan människa och djur. Det är ju inte vad du förlorat som är centralt utan vad förlusten gör med dig. Vila åtminstone i detta. Sorg är universellt. Den drabbar oss alla förr eller senare. Den är varken farlig eller fel, men den kräver sin plats och kan ta tid. Själv gråter jag fortfarande varje dag, men efter ett antal förluster så vet jag också att smärtan stillar sig med tiden. Det kommer inte alltid att kännas så här. Och nu har vi ju också fått svar på den där frågan om man får ta hunden med sig in i himlen. Ja, det får man. Och det är ju en plats där människans bästa vän gjort sig förtjänt av. För Sveriges begravningsbyrås förbund har nu beslutat att det är tillåtet att ta med askan från ett kremerat husdjur i kistan vid sin egna begravning. Du har hört Karlavagnen med mig, Mia Lodalen, och en massa lyssnare som hörde av sig med sina berättelser kring deras förlust av deras djur. Karlavagnen hör du i P4 varje vardagskväll och på söndagar, och så förstås på webben och i appen Sveriges Radio.